Ja, välkomna tillbaka till Bibelforum. Idag är det, vilken gång i ordning, jag tror det är den femte samlingen för det här läsåret. Och vi ska behandla ämnet Matteus vittnesbörd. Nästa gång är det Lukas vittnesbörd. Och då vill jag att ni ska tänka ungefär som i samband med en rättegång. Man får del av vittnenas vittnesbörd. De lägger fram vad de har sett och hört. Och här lägger nu Matteus fram sitt vittnesmål. Han har lämnat in det skriftligt. Så han är inte här så vi kan komma med följdfrågor, utan vi får nu lyssna till hans vittnesbörd. Vad han har uppfattat när det gäller Jesus Kristus. Jag ska försöka hinna igenom hans vittnesbörd. Det är 28 kapitel. Och då förstår ni ju att det kanske inte lyckas. Och jag kan ju inte ta med allt. Men en del viktiga saker. Men allra först så repeterar jag några saker vi sa tidigare om evangeliernas kännetecken. Matteus har till syfte att trösta och hjälpa framförallt judekristna. Alltså judar som har kommit till tro på att Jesus från Nazaret är den utlovade Messias. Dessa judekristna är i en väldigt svår situation. De blir förföljda och hatade av den judiska ledningen, kan man säga. Därför att överste prästerna och de skriftlärda och det stora ledarskiktet väntade sig en helt annan messias än en sådan som Jesus av Nazaret var. De väntade sig en messias i yttre glans och makt. En mäktig kung i spetsen för en mäktig armé som kommer med en yttre befrielse från yttre fiender, från yttre ockupation som den romerska, och som skaffar fram en yttre fred, en yttre befrielse, och gör judarna till en ledande nation i världen, gör den egna nationen till världshärskare. De vill alltså ha en Davids son, en Davidid med större ära och makt än David själv. Och så var det ju inte med Jesus av Nazaret. Han är en messias i ringhet, han är en nazaré, han är en vän till publikaner och syndare, och han dömer och kritiserar de judiska ledarna som ytliga. Ytliga i sin fromhet, hycklande och självrättfärdiga. Och följden blir att de som nu tror på Jesus och följer honom, de anses som avfällingar. De ska stötas ut ur synagogan och de drabbas av stora svårigheter. Nu skriver Matteus, eller lägger Matteus fram sitt vittnesmål för att det ska synas att de som tror på Jesus bland judarna, de har inte tagit miste. De har funnit den sanne och den rätte messias. Det är därför som Matteus citerar Gamla testamentet flitigare än någon av de andra som vittnar. Det där är en liten repetition, och då ska vi gå igenom lite grann de olika kapitlen. Alltså Matteus vittnesbörd. Vi lyssnar till vad han anför. De första två kapitlen handlar då om Jesus, hans ursprung och om födelsen. De första två kapitlen. Och där lyfter Matteus fram vad som blev sagt till Josef när han är helt oklar över vad det är frågan om. När Josef tror att Maria har varit otrogen. Hon är havande och ska föda ett barn. Genom en uppenbarelse i drömmen sägs det till Josef att det är inte som du tror, utan nu är stunden inne hon ska föda Messias. Och du ska ge honom namnet Jesus, ty han ska frälsa sitt folk från deras synder. Jag tror att Matteus inledningsvis vill betona det här, att Jesus är inte, som judarnas ledare menade, en frälsare från yttre problem, utan han är en frälsare från synden. Det är en mycket djupare och större befrielse det är frågan om. Han ska heta Jesus därför att han ska frälsa sitt folk från deras synder. Inte från romarna och yttre förtryck, utan ett större och värre förtryck. Därefter, lite senare, så lyfter Matteus fram den förskräckte Herodes reaktion. Herodes är på samma linje som judarna, att Messias är väl en jordisk kung, och i så fall får ju Herodes konkurrens. Och det som Matteus tar med, det är hur den förskräckte Herodes låter göra en undersökning, var ska han födas? För de vise männen kom ju till Jerusalem, till rikets huvudstad, för där brukar väl en världslig furste finnas och en ny furste födas. Och Herodes vänder sig till de skriftlärda och frågar, var är det egentligen Messias ska födas? Och de skriftlärda säger att det står i Mika att han ska födas i Betlehem, i den här ringa hålan söder om Jerusalem. Jag tror att Matteus tar med det här för att också stryka under, titta här, det stämmer med era heliga skrifter att denne mäktige Messias kommer i ringhet och föds i ringhet och skulle enligt skrifterna födas på en ringa ort, nämligen den ringa platsen Betlehem. Det stämmer med gamla förbundets heliga skrifter. Och lite senare så berättar också Matteus om att när Jesus växer upp i Nasaret, i den staden som har ett dåligt rykte, att vara nasaré och bo i staden Nasaret är att bo i en föraktlig bygd. Ordet nasaré betyder ynkligt ställe, eller Nasaret betyder ynkligt ställe, och nasaré betyder ett ringa rotskott närmast. Och då visar Matteus att när Jesus flyttar till Nasaret efter flykten från Egypten, då är det en uppfyllelse det också av profetian, att Messias ska komma i ringhet och växa upp i ringhet. Han flyttar till Nasaret för att det skulle fullbordas som var sagt hos profeterna, att han skulle kallas nasaré. Det där ordet nasaré går tillbaka på ett ord som i Bibeln är översatt med telning. Ett ringa rotskott, ett sånt där rotskott som inte ser ut att bli något lovande träd, utan så där som ska egentligen huggas bort. Så ni märker alltså hur Matteus är angelägen att ta fram sådana saker som stryker under att den mäktige samtidigt ska, enligt skriften, framträda i fattigdom och ringhet. Efter dessa inledande kapitel kommer Matteus i kapitel 3 och 4 till Johannes döparens vittnesbörd, förelöparens vittnesbörd. Och när han nu har sagt att Jesus är en född i ringhet och växer upp i ringhet, och han nu ska gå vidare och berätta vad Jesus gör från ungefär 30 års ålder, Jesu offentliga verksamhet, då betonar han att Jesus är ändå den starke. Han är inte bara en ringa människa, utan han är samtidigt den starke själv. Han citerar Johannes Döparens vittnesbörd: den som kommer efter mig är starkare än jag, säger Johannes Döparen. Och ni kanske kommer ihåg, jag citerar ju inte allt här. Johannes Döparen säger också: jag är inte värdig att knyta upp hans sandalremmar eller skoremmar. Så det här markeras då att denne ringe är samtidigt den höge. Den låge är den höge. Den fattige är den rike. Den svage är egentligen den starke. Och Matteus tar också med rösten från himmelen. Den himmelska rösten när Jesus döps av Johannes i Jordan. Rösten säger: denne är min älskade son. Alltså den ringa ringetelningen är faderns egen älskade son. Den som är starkare än människor, starkare än Johannes Döparen. Så bygger Matteus upp sitt evangelium ofta med hjälp av stickordsprincipen. Nu har han kommit fram till att den ringe är sonen, är Guds son. Då binder kapitel 4 samman framställningen med anknytning till detta att han är sonen. Nu ska sonen prövas eller frestas. Sonen ställs inför frestaren. Och sonen är ju den som nu ska göra eller visa den lydnad och fullkomlighet som judafolket var kallat till men misslyckades med. När judafolket som Herrens barn eller Herrens son i överförd mening blir frestat, då faller det och sviker sin uppgift. När nu denne son med stort S blir prövad och frestad, då består han provet. Och vad säger frestaren? Jo, han anknyter till detta: du är ju sonen. Är du Guds son? Så börjar han den första frestelsen. Och den andra frestelsen på samma sätt i Matteus 4. Är du Guds son? Den första frestelsen, den lyder så här: är du Guds son så befall de här stenarna att bli bröd. Det vill säga, om du är Guds son, då kan du ta bort alla problem i världen. Alltså ge den här yttre lyckan, den här världsliga freden och lyckan. Men det var ju inte Jesu uppdrag. Så denna frestelse avvisas. Människan ska leva av vart ord som utgår från Guds mun. Frestaren ger sig inte utan säger på nytt: är du Guds son så kasta dig ner från tempelmuren. Jag menar, är du Guds son då kan ju inte någonting skada dig. Men sonen avvisar den frestelsen. Det står skrivet: du ska inte fresta Herren din Gud. Och den tredje frestelsen, då röjer Satan sig mycket tydligt. Nu är det frågan om du ska få bli en världshärskare. Om du faller ner och tillber mig så får du alla riken i världen. Alla riken. Men Jesus avvisar Satan. Gå bort Satan. Det är skrivet: Herren din Gud skall du tillbe, honom ensam, honom alena skall du tjäna. Efter det här provet så lämnar Jesus sen Nasaret och drar lite längre norrut till Genesarets sjö. Nasaret ligger en bit söder om Genesarets sjö. Men nu flyttar Jesus upp emot Kapernaum som ligger på Sebulons och Naftalis område. Och varför då? Jo, enligt Matteus så uppfyller Jesus därmed profetian hos Jesaja. I Jesajas 9:e kapitel som vi har hört i jul och i adventen, kanske ni kan utan till. Där det står, just precis, det är folk som vandrar i mörkret. Natt ska inte förbli där nu ångest råder. I den förgångna tiden har han låtit Sebulons och Naftalis land vara ringa ansett. I framtiden ska han låta det komma till ära. Trakten ut med havsvägen, landet på andra sidan Jordan, hedningarnas Galileen. Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Till ett barn blir det fött, allt detta. Här markerar då Matteus, detta går nu i uppfyllelse. Han citerar det här och hänvisar till det och menar alltså att Jesus är detta stora ljus, denna räddning ur ångest och mörker. Han är det sanna ljuset i mörkret. Och så citerar han Jesus som säger, himmelen är nu nära, eller det himmelska riket. Inte ett jordiskt rike, utan himmelriket är nära. Och när han säger himmelriket är nära, så betyder det här. Nu, där han är, där är det himmelska riket. Han är alltså den store konungen, den himmelske konungen. Så det är lika nära som han är nära. Det här anknyter ju apostlarna till senare och säger, man behöver inte klättra upp i himmelen eller fara ner i djupet, utan det är dig nära. Ordet om Kristus, där är Kristus, och där Kristus är, där är riket, det himmelska, det andliga, eviga riket, det eviga livet. Och så berättar då Matteus hur Jesus undervisar, och det kan jag inte gå in på. Men han säger att han predikar evangeliet om riket. Jag vet, det här har ju Jehovas vittnen tagit fasta på och kallar därför sin byggnad för rikets sal. Det handlar om riket, men de betonar ju att det är ett jordiskt rike. Det blir ett tusenårigt jordiskt lyckorike här på jorden. Evangelium om syndernas förlåtelse, om att han är den som frälsar folket från deras synder och ger dem evigt liv. Det är det glada budskapet om det sanna riket, det himmelska riket, himmelriket eller Guds rike som Lukas kallade. Och det är naturligtvis något övernaturligt, något överjordiskt. Och Matteus berättar hur överjordisk eller övernaturlig kraft och makt finns hos denne ringe Messias, för han är ju Guds son. Men det blir ofta missförstånd när Jesus visar denna övernaturliga kraft, så Jesus är en aning sparsam med sina under. För de vill ibland då göra honom till en jordisk kung när de ser undren. Men kraften syns nu och då, och Matteus berättar om denna övernaturliga kraft och makt som finns i Jesu ord. Jesus behöver bara säga ett ord så sker det så. Och då vet alla bibelläsare, aha, det är bara Gud som kan göra så. Ni minns ju skapelsen, Gud sa det och det blev, Gud befallde och så stod det där. Var det ljus? Var det mitt i vattnen, ett fäste och så vidare. Ordet är det som skapar. Och ett annat vittne, Johannes, han säger ju, Messias är ordet som har blivit kött. Kapitel 5-7, det är bergspredikan. Vill man läsa bergspredikan går man till Matteus 5-7. Och den kan jag inte gå igenom i sin helhet, men jag lyfter fram några saker. Bergspredikan börjar med saliga är de fattiga anden, saliga de som sörjer, saliga de saktmodiga, saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdighet. Alltså saligprisningar. Saligheten, alltså den riktiga hälsan, ordet Salig har att göra med ett ord på latinet som betyder att det är helt friskt, det är fullkomlig hälsa. Så sällheten eller lyckan, där är då den sanna friskheten eller hälsan. Och här vänder Jesus på begreppen. Och ni ser att Matteus lyfter ju fram hela tiden sådant som ska övertyga om att vi måste ändra på våra synsätt. Vi måste bli omvända. Vi måste få annorlunda syn. Alltså den ringe är den starke. Och den starke som kommer, han kommer i ringhet. Och den siste ska bli den första och den första ska bli den siste och sådana saker. Och här i saligprisningarna så vänder Jesus på begreppen och säger de fattiga i anden, de sorgsna, de saktmodiga, de förföljda, de är de saliga och de har en himmelsk lön. Saliga är ni när de smädar er och förföljer er och ljuger och säger allt ont om er för min skull. Gläd er och jubla, er lön är stor i himmelen. Saliga är de som lider förföljelse för rättfärdighetens skull. Dem hör himmelriket till och så vidare. Jag kan ju säga, men det verkar ju inte klokt. Det är ju ett helt annorlunda tänkande. Och ni ser här lite grann av polemiken. De judiska ledarna som nu förföljde de som trodde på Jesus som Messias. De betonade ju just detta att Jesus kan inte vara Messias. För att det är ju sorg och elände och hunger. Han har inte sett till att det inte finns något hungrande mer. Han har inte sett till att alla soldater har försvunnit. Han har inte sett till att romarna försvann som ockupanter. Och här talas då, det då om att det finns en salighet mitt i ockupation och i hunger och i lidande. Hur kan det vara möjligt? Jo, för att livet, det har man om synden är förlåten och lagen är uppfylld. Och efter dessa saligprisningar säger Jesus, jag har inte kommit för att upphäva lagen och profeterna utan för att uppfylla lagen. Den uppfyllelse som är förutsättningen för evig lycka, evigt liv, den svarar Messias för. Jesus har kommit för att uppfylla lagen för alla människor. Och i fortsättningen från 5:20 så visar Jesus i bergspredikan att lagen kräver ju mycket mer än vad de skriftlärda och fariseerna tror. Han går igenom en rad olika lagbud och visar att lagen kräver mycket mer. Den kräver fullkomlighet på insidan. Inte bara att man fullbordar ett yttre brott, utan att man är helt ren och god inuti i sitt hjärta. Och krävs det så mycket, då är ju alla människor sjuka och förlorade. Och har alltså den enda räddningen då i läkaren Kristus. Och när Jesus senare säger, jag har ju inte kommit till de friska utan till de sjuka. Så menas alltså alla, han har kommit till alla för alla är sjuka. Ingen kan uppfylla lagens krav. Men det tragiska med farisén och det skriftlärda var att de menade sig vara friska eller relativt friska. Så pass friska att de kunde själva uppfylla det som Gud kräver. Och då behövdes det inte någon sån Messias som är syndares frälsare. Och de blir arga när de ser att Jesus tar sig an syndare. Publikaner och syndares vän tycker de inte om. I bergspredikan i 7:e kapitlet framhåller också Jesus att det finns många falska profeter. Alltså många som undervisar och vägleder felaktigt. Och det kommer han tillbaka till. Jag går vidare till 8:9. Där det berättas om ytterligare under som Jesus gör och om den klentro han möts av. Men tro tänds och glimmar fram nu och då, och då är det främst bland sådana som man inte väntar sig att finna tro hos, nämligen bland hedningarna. Det berättas i 8:e kapitlet om hur Jesus tar sig an plågade människor. Och genom att han är Guds son så kan han genom sitt ord hjälpa och rädda. Då berättas det om en hedning, en officer, en centurion, en romare, som vänder sig till Jesus därför att hans son är illa däran. Ja, det står att Herre, jag är inte värdig att du går in under mitt tak, men säg bara ett ord så blir pojken frisk. Och pojken görs frisk av Jesu ord, och Jesus säger: en så stor tro har jag inte funnit hos någon i Israel. Alltså, de som borde förstå det här bättre än hedningarna är i stor utsträckning blinda. Rikets barn, säger Jesus, alltså judarna, ska kastas ut i mörkret där utanför. Det vill säga, många av judarna är helt främmande för att Jesus är deras messias och frälsare, och hamnar så i mörkret utanför. I 9:e kapitlet så markeras att den stora räddningen är syndernas förlåtelse. Och så ser ju inte alltid vi på det, för vi tycker att den stora räddningen är att vi får vara oerhört friska i 80 år om livet blir långt. Men sen då? Vi har så kort perspektiv. Men syndernas förlåtelse, då är det frågan om evigt liv. Något som inte är begränsat av 80 år. Jesus möter en lam, och när Jesus säger dina synder förlåtas dig, då verkar det ju väldigt konstigt. Och för att då visa att det som Jesus gör är verkligt och sant, så säger också Jesus till den sjuke: stå upp och ta din säng och gå, dina synder förlåtas det. Men han frågar först vilket är lättare, att säga stå upp, ta din säng och gå, eller att säga dina synder förlåtas dig. Och det är klart att den klentrog, när han säger så här, ja, det är mycket lättare att säga dina synder förlåtas dig, för det kan man ju liksom bara säga, det kan ju ingen kontrollera. Men i själva verket, enligt texten, så förstår man ju att vad som är svårast att säga och att det är sant, det är dina synder förlåtas det. För det kräver att Kristus måste dö på korset. Han måste gottgöra och han måste uppfylla lagen. Och det är det stora och det svåra. Här berättas också hur Jesus tar sig an då dåliga människor, publikaner och syndare. Och när Matteus har kommit så här långt, då verkar det som han tänker, ja, nu kanske jag vågar berätta om mig själv. För nu har han berättat marken för att Jesus är en sådan som förbarmar sig över publikaner och syndare. Matteus var ju publikan själv. Så berättar han i Matteus 9 följande om sig själv. En man som hette Matteus satt vid tullboden, och Jesus sa till honom: följ mig. Och han reste sig och följde honom. Och när han sen låg till bords i hans hus, då kom det många publikaner och syndare och låg till bords tillsammans med Jesus och hans lärjungar. Det såg fariseerna, och de sa till hans lärjungar: hur kan er mästare äta tillsammans med publikaner och syndare? Han hörde det och svarade: det är inte det friska som behöver läkare utan det sjuka. Där har vi det som en sammanfattning. Hur kan alltså er mästare, som ni säger är den helige själv, äta tillsammans med publikaner och syndare? Ja, Jesus säger, det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Och i 9:13, jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare. Inför de under som Jesus gör så häpnar folket, men judarnas ledare är så irriterade och tycker att denne Jesus är ett sådant hot att inför de stora undren som de inte kommer ifrån så säger de: det är med hjälp av de onda andarnas förste som man gör detta. 10-12 handlar om missionen, kan man säga. Hur det rätta budskapet om Jesus nu ska gå ut, i första hand till judarna. Först till judarna och därefter till andra folkslag, hedna folk. Först står det i 10:6, till de förlorade fåren av Israels hus. Och så skildrar Jesus villkoren för de som han sänder ut, som han ger ett uppdrag att gå först till judarna. Han säger: ni är som får bland vargar. Det är ett ganska tydligt besked. Ni kommer att hotas och förföljas. Men Jesus säger: var inte rädda. Var inte rädda för dem som har makt att dräpa kroppen. Alltså i värsta fall kan de bli dödade, bli martyrer. Men de har inte, säger Jesus i 10:28, makt att dräpa själen. Var istället och frukta istället honom som har makt att kasta både kropp och själ i Gehenna. Alltså mitt ibland vargar kan de ändå vara trygga, för att de är i gemenskap med honom som sörjer för deras eviga liv, deras eviga själ. Ja, men blir det då ingen frid? Inget tusenårsrike? Nej, inte så som judarnas ledare trodde. Jesus säger i 10:34: tro inte att jag har kommit med frid till jorden. Jag har inte kommit med frid utan svärd. Alltså det himmelska riket, den himmelska sanningen, den blir förtalad och smädad och förföljd. Det blir motstånd mot evangelium, mot himmelriket. Så i 12:e kapitlet kommer Jesus in på judarnas lagträldom och hur de tolkar sabbatsbudet. Och när de ser att Jesus botar till och med på sabbaten, då beslutar de att Jesus måste röjas ur vägen. Får man bota sjuka på sabbaten? Får man göra gott på sabbaten? Och det som hade hänt i judendomen var alltså att man hade glömt bort syftet med sabbaten. Syftet med sabbaten var att hjälpa och underlätta. Men det blev ett självändamål med en yttre laguppfyllelse. Och då missar man själva poängen och innebörden med lagen, som i sig är god. 13:e kapitlet innehåller bara liknelser. Och där i samband med liknelserna får vi veta att ingen blir profet i sin hemstad. De som kände Jesus mera i Nazaret, de tog oerhörd anstöt av Jesus. De ville bli av med honom. Så han är inte populär i sin hemstad. Kapitel 14 och 15, jag skyndar mig lite grann för att det är några kapitel kvar. innehåller vittnesbörd om ytterligare gärningar som Jesus gör. Och här kommer konfrontationen med judarna fram återigen. Jesus bryter mot det äldstes många stadgar, ser vi i 15 kapitlet. Judendomen hade ju gjort en rad stadgar utöver det som står i Gamla testamentet. Noggranna regler hur man skulle tvätta sig och massa andra saker. Och Jesus, han följer inte de här stadgarna, utan säger tvärtom i 15:6: ni har satt Guds ord ur kraft genom era stadgar, era nedärvda stadgar. Så sånt som vi idag kan läsa i Talmud till exempel. Med alla dessa stadgar så förstör ni lagen och Guds ord. Ni är blinda ledare, säger han i 15:14. Och Matteus lyfter fram hur Jesaja har sagt det här redan tidigare. Och Jesus citerar Jesaja: ni är hycklare, rätt profeterade Jesaja om er. Hur står det i 15:7 och 9? Ni hycklare, rätt profeterade Jesaja om er när han sa: detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig. Fåfängt yrkade mig, till det läror det förkunnade människobud. Alltså detta som jag sa tidigare, lagen går mycket längre än vad judarna menade. Den krävde inte bara att man var ren om händerna, utan att hjärtat var rent. Att man är ren invärtes. Och med deras många bud så menade sig då judarna att nu höll de dessa regler, då var de rena. Och enligt Jesus är de det inte. Och han frågar i 15:18-20: vad är det egentligen som orenar människan? Och då säger han att det är inte smutsen på händerna och sådant. Det som går ut genom munnen, det kommer från hjärtat, och det är det som orenar människan. Så hjärtat måste bli rent. Och så här så får vi se hur en hedning kommer till tro, medan då judarnas ledare ondgör sig över Jesu undervisning. Så har vi 16-20. Här är det särskilt undervisning till lärjungarna. Vem är nu Jesus? Och Petrus säger till slut: du är Messias, den levande Gudens son. Och det är den kristna bekännelsen. På denna klippa ska jag bygga min kyrka och församling. Och då har en del missuppfattat det här och menar att det är på Petri person. Så fattar den katolska kyrkan detta. Men på denna klippa, det är i grundtexten femininum, och det syftar alltså på orden Messias, den levande Gudens son. Det är det som är det som kyrkan bygger på. Den bygger på Kristus, den bygger på bekännelsen, den rätta bekännelsen om Kristus. Petrus får visserligen heta klippman eller Petrus därför att han bekände just detta. Han bekände klippan, så att säga. Men det är inte Petrus som är klippan. Petrus maskulinum, det är alltså en klippperson, därför att han har sagt: du är Messias, den levande Gudens son. Och det är det som är Petra. Och i texten står det: på denna Petra. Det står inte på denna Petrus ska jag bygga min församling, utan på denna Petra. Och det syftar alltså på denna bekännelse. Jesus är Messias, den levande Gudens son. Direkt efter detta så är Jesus angelägen att tala om: missuppfatta nu inte detta, så att nu är det bara guld och gröna skogar och frihet från alla bekymmer. Nej, nu talar han om, jag kommer att bli förkastad och dödad, men på tredje dagen ska uppstå igen. Hans första lidandes förutsägelse kommer direkt efter den här bekännelsen. Och sen kommer den här frågan i kapitel 18. Vem är störst? Och då behandlas det här med att den som är liten och ringa, den är störst. Och Jesus själv är ju den störste, samtidigt som han då blir allas tjänare, hela världens tjänare. Ger sitt liv för alla människor. Blir föraktad mer än någon annan. Gjord ringare mer än någon annan. Samtidigt är han den störste. Och så ska ni, mina lärjungar, också tänka. När ni tjänar andra, då är ni störst. När ni är ödmjuka, då är ni högst. Och förakta inte de små och de ringa, säger han i 18 kapitlet. Förakta inte dessa små. Ta hand om det ringa och svaga. Så berättas om det förlorade fåret. Om man har 99 stycken, men en stackare ligger där sjuk eller har brutit benet långt borta i en ravin. Lämnar man då inte det 99 och går och plockar reda på den här stackaren? Så ska ni göra. Så talas det om att få förlåtelse och att ge förlåtelse. Och lärjungarna har ju fått så mycket förlåtelse, så de kan inte vara rätta lärjungar om de samtidigt inte vill ge förlåtelse till andra. Det behandlas här. Och så behandlas att vara rik på jorden respektive rik i himlen. Och om man bygger på jordisk rikedom, då missar man himlen. En lärjunge frågar, vem kan då bli frälst? Och Jesus säger, för människor är det omöjligt, men för Gud är allting möjligt. Frälsningen är omöjlig för människan, men Kristus har frälst, räddat människan. Och det bygger alltså inte på mänskliga gärningar, utan på Guds gärning. Och då berättar han om arbetarna i vingården. Ni kommer ihåg dem som bara hade jobbat lite grann, kom vid elfte timmen, de fick lika mycket. Och när de klagar så säger Jesus, ska ni med onda ögon se på att jag är så god? Så att han räddar dem som inte har kunnat göra just någonting. Den sanna storheten kommer sen i 20 kapitlet. Det är den som vill bli stor bland er, han får bli det andras tjänare. Den sanna storheten, det är att tjäna. Och så då 21-23, där är det konfrontation igen med judarna. Det börjar med att Gamla testamentet visar att Messias ska komma i ringhet. Han kommer ridande på en åsna i saktmodighet. Och här, men nu ser jag att klockan är så mycket, så jag ska gå förbi berättelsen om vingården. Mannen utan bröllopskläder vill tala om att det är Kristus som skänker bröllopskläderna. Tar man inte emot Kristi rättfärdighet, då är man utan den rättfärdighet som håller inför Gud. Så talar också Jesus om yttersta tiden och domen och säger att det blir förföljelse och många falska profeter kommer. Och ingen vet när domedagen kommer. Så sätter inte ner och räkna ut. En stund när man inte räknar med det kommer den plötsligt. Och många är tanklösa, som de fåvitska jungfrurna, och blir överraskade när det kommer. Och så slutar vittnesbördet hos Matteus med 26 till och med 28. Jesu lidande, död och uppståndelse och uppdraget till lärjungarna. Och Jesus måste lida och dö. Så stick ditt svärd i skidan. Det går inte att hindra nu detta, för då blir det ingen frälsning. Eller menar du att jag inte skulle kunna be min fader att han nu sände mer än 12 legioner änglar till min hjälp? Men hur skulle då skrifterna uppfyllas? Han måste lida och dö för att ge oss och vinna åt oss evigt liv. Och så döms han till döden. Sista kapitlet slutar med uppståndelsen. Och lägg märke till att de som förkastar Kristus, de tror också att graven är tom. På tredje dagens morgon var graven tom. Överste prästerna höll sammanträde med ledarna och fattade sitt beslut. De gav soldaterna en ansenlig summa pengar och sa: ni ska säga att hans lärjungar kom dit om natten och stal bort honom medan ni sov. Alltså, de utgår ifrån att han är borta. Graven är tom. Men de tror inte att det kristna budskapet. Och då måste de ge en annan förklaring. De har kommit och stulit honom medan ni sov. Vilket är ganska svårt att kunna tro det också, eftersom det var så många vakter och graven var förseglad. Därmed måste jag sätta punkt.